Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag mår bra, tack.
Härligt. Mm. Du är ju inne i en liten mediasväng nu, får man säga.
Ja, alltså, ja, jag släpper en bok.
Ja, ja. Och då får man göra intervjuer.
Ja.
Hur är det för dig?
Att göra intervjuer? Ja, det är ju någonting jag har gjort i stort sett hela mitt liv. Antingen blivit intervjuad eller intervjuat. Mm. Så att det är ju en... men det är en situation jag tycker om, men sen så är det klart att ibland så tycker jag mindre om det beroende på hur liksom, resultatet har blivit eller hur den som intervjuar mig har varit mot mig, eller om det är så tydligt att det är något speciellt att vilja fram eller hur saker har vinklats och så. Men alltså, jag vet inte, det är en del av mitt liv, men det har också varit skönt att ha en paus ifrån det. Att bara vara som jag har gjort, så hoppade av alla jobb, lyssnade på min kropp, den behövde... stärkas upp igen, vara med barnen, flytta, renovera. Men det är allt jag har gjort för att men någonstans här klippa det där sista i mig när jag hade kommit ner bakom alla skalen till kärnan efter mitt långa jobb med mig själv. Och då sa kroppen, nu Sanna, så får du stanna upp. Och då lyssnade jag. Och då var det bara att klippa med allt och flytta hem till mina föräldrar och typ bo ute i skogen, kändes som, och inte ha kontakt med någon och bara läka. Så att det är ju, alltså jag gillar ju både och. På ett sätt gillar jag det väldigt mycket, för att jag faktiskt gjorde det. Och inte från att ha varit så här, jobbat sedan jag var 14 och inte haft någon sommarlov och ingen semester, eller bara jobbat och så här, för barn och jobbat från BB typ, men du vet, barnen har hängt med på jobbet. Så jag har alltid varit med dem och varit närvarande. Men det är som att prestationen, att så här, prestera och vara duktig, har hela tiden följt med mig, fast jag har jobbat ärsligt av mig med att få bort det. Mm. Och sen så var jag så här, det var inte värt det. Och det var nog egentligen det som krävdes mest mod av alla beslut, fast jag inte fattade då, för då var det så självklart. Men då är det kul också att komma tillbaka och känna att nu har jag något nytt gjort. Det har kommit ur den här tiden där jag faktiskt bara har varit.
Mm. Liksom, när du säger att du har jobbat med dig själv, hur ser det ut rent faktiskt? Liksom?
Ja, det har ju varit... För 11 år sedan så kände jag att, eller på något sätt har mitt liv haft många bottnar. Jag brukar säga att om man har kraschat så tänkte jag igen. Men det är ju på olika sätt. Alltså en utmattning är också en typ av krasch, även om jag såg det som en kärleksfull handling gentemot mig själv. Många kan ju se det som att, nej, är det sant? Men jag känner så här, nu är det ju att jag faktiskt lyssnat på min kropp. Jag hade kunnat krascha för 10 år sedan, men då lyssnade jag inte. Alltså men så. Men för 11 år sedan så var ju då jag blev av med allting och blev gripen av polis för narkotikabrott och allt det här liksom. Och förstod att så här, nu har jag möjligheten att faktiskt jobba med mig själv. För nu är allt ute, nu kan jag inte göra någonting mer. Och det var ju det jag hade varit rädd för i alla år. Men jag har testat egentligen allt. Alltså det började med kognitiv beteendeterapi. Jag har yogat, mediterat, gått på akupunktur, gått på homeopatiska behandlingar. Och någonstans i slutet, alltså när det hade gått kanske 7 år, så påbörjade jag psykodynamisk terapi, som var någonstans... Det tror jag att jag inte hade varit beredd på innan. För mig är det verkligen som att vi är som en lök, och så skalar vi av liksom lagrena tills... För mig var det så att nu börjar jag närma mig min kärna. Jag kände det, jag hade fått min första son. Jag ville bli en ännu bättre förebild för honom, och visste att det så här skrotade kvar massa gamla. Jag var fortfarande kvar i min relation som inte var den sundaste för mig. Och, ja, men du vet, vänskapsrelationer och allting. Men genom psykodynamisk terapi, då har någonstans... Ja, han var så fantastisk, min psykolog. För att det var som att vi... Du lär dig liksom någonstans ditt omedvetna mönster, vilket är sjukt. Jag vet att jag har så svårt att gråta. Alltså jag känner så mycket, men jag har så svårt att liksom gråta och så bryta ihop. För det är någonting som sitter som en låsning. Och då vet jag att en av första gången jag grät terapin, det var när jag kände så här, tänk om jag inte klarar det. Finns det någon som misslyckas i terapi? Du vet, så kände jag så här, shit, har jag prestation till och med i terapi? Då är jag ju verkligen inte, jag är inte klar. Alltså du vet, sen tror inte jag att vi någonsin blir klara. Livet är en utveckling. Men då gick jag där i 2,5 år, och det, alltså det hände så mycket. Och det är tack vare den som jag, förutom att jag lämnade min relation och bröt med flera som jag trodde var väldigt nära vänner, så när allt det hade liksom hänt, det var då min kropp sa, hallå, lyssna på mig också. Och det var som att den fick en fristad. Liksom. Nu kunde jag börja lyssna på mina egna signaler, och då så lade den typ av och jag fick ta en paus.
Okay.
Och det var ju, och det sa ju min psykolog, som du har ju varit inne i väggen i säkert 10 år. Det liksom, du har bara inte lyssnat. Mm. Nu lyssnar du. Och jag såg det så. Jag bara, det här är en kärlekshandling till mig själv. Det här är det bästa jag kan göra, för nu bygger jag upp mig på riktigt. Och det var 2 år sedan.
Ja, 2 år sedan. Mm. Okej. Okay. Mm. Och sen dess, och det var då du drog ut på landet så att säga?
Ja, mina föräldrar bor i Orminge i Nacka och väldigt, sådär, liksom, väldigt nära skogen, ja, men väldigt lugnt. Och, så jag bröt liksom, allt jag höll på med och bestämde mig att säga, jag tänker inte dra med barnen på en till turné och jag tänker inte liksom, hålla på och springa i, ja, men, vet, och kämpa på det sättet, även om jag älskar allt jag gjorde och har inte känt på något sätt att varken jag eller barnen har lidit av att jag har jobbat under tiden, för mig handlar det om närvaron, du är där liksom. Men då, det var så starkt att säga, jag vill inte längre, det var ingenting som var roligt längre, kreativiteten fanns inte där, det fanns ingen lust, och då tog jag mammaledigt.
Okej, okay. Ja, men det var perfekt.
Ja.
Det här med stigmatisering som jag googlade nu för att vara säker på att jag använde ordet rätt. Mm. Och det är ju något slags skamstämpel. Och det känns som att den sitter så fruktansvärt hårt på dig. Det finns kanske exempel på andra mediala figurer som har gjort liknande snedsteg. Mm. Eller kanske värre, men som inte behöver leva med den så mycket.
Mm.
Har du någon teori till varför just Sanna Bråding liksom behäftas med den här gång på gång?
Jag vet inte. Jag vet, det var en tjej som skrev en krönika, kommer jag ihåg. Jag tror det var i Aftonbladet, flera år efter jag hade åkt fast. Och lyfte precis där. Hon skrev det så fint. Jag var så här, åh, vad fint att det är någon som så ser det på det här sättet. Så lyfte massa andra, flest män som det bara hade fått en skjuts i sin karriär för att det blev ännu mer bad boys, alltså lite så, och de hade många av dem liksom gjort det på, ja, men det var liksom mer så här festsätt eller till och med haft liksom utnyttjat brudar och, men det, hela den här grejen, och jag var så här, ja, jag levde ju inte heller bra och jag levde inte heller lagligt i slutet eftersom det är olagligt med droger, men hela mitt liksom, hela min resa var så himla mycket så här, att bara försöka passa in och bli älskad och prestera, och det blev så hårt. Jag tror att till viss del är det för att jag är kvinna, det kommer vi liksom inte ifrån, för det finns fortfarande en bild av att du får vara bad boy men du får inte vara bad girl, alltså då blir det så här, hon verkar ju helt rasig, och sen så men killar kommer längre i det, men sen tror jag bara att kanske att jag var så öppen i det. Jag har alltid känt att eller jag kände direkt att så här, det är klart att jag ska snacka om det. Och då, 2008, var det inte alls samma kultur. Nu pratar fler och fler öppet i så här, sommarprogram eller intervjuer. Då var det inte det. Varenda människa inom media var så här, Sanna, du kan inte säga bara att så här, det inte stämmer. Eller du vet, rådde mig. Jag sa, nej, jag är så jäkla trött på att ingen pratar om det här. För att hade någon pratat om det så kanske inte mitt liv hade sett likadant ut. Bara det var känslan av att det inte är så skamfullt eller att du inte är ensam. Så att det kan ju vara det också, att det var enkelt för att jag redan lyfte det själv. Och sen så tror jag att så här, det blev lite spännande för människor så fort det är så här fängelse inblandat, även om det var såna månader. Alltså du vet att det blir liksom så här, åh, du satt i fängelse, satt du med så här, de andra så här, det är hårt kriminella. Och jag var så här, men alltså, alla är ju människor. Alltså du vet, det blev en sån stor grej. Så att jag tror att det är en sammantaget av alltså allting. Men hade jag så här rappat så tror jag aldrig att det hade blivit en sån grej. Då tror jag snarare det någonting som senare skulle bli någonting som bara gav mig cred.
Varför gjorde du inte det?
Nej, det är inte min grej. Nej, men du fattar. Så rappa kanske var så här, eller det är inte ett dumt exempel, men det är även där. Det är så jäkla så här, vi sätter varandra, när vi snackar om stigmatisering, det är så här, vi sätter varandra i fack så mycket. Så här, är du den typen, då får du andra istället fördomar och förutfattade meningar kring det som inte alls stämmer. Så att, jag menar, men just en sån här grej kanske inte hade slagit lika hårt som den där duktiga flickan som stod och ledde i dålig tv och hade så här P3-program. Men du förstår att det kanske blev så här, folk trodde inte det om mig, för att jag hade lyckats hålla masken så länge. Så att jag tror att det där är sammantaget av så många olika delar, men det är klart att det blev en jäkla smäll. Jag har varit väldigt besviken på många som verkligen bara vände ryggen, både arbetsgivare och kollegor och de jag trodde var mina vänner när det här hände. Och det var ju väldigt, det var nog en av de största så här, käftsmällarna i mitt liv, att stå där och inse så här, fan, det finns typ ingen. Alltså det var bara, ni tyckte om mig bara för att jag gav er någonting, eller fixade jobb till det, eller pröjsade på krogen, eller var liksom en, ett bra namn på ett företag. Mm. Men nu är det ingen, det är klart att ni har fattat att jag mådde dåligt. Lite så kände jag, det fanns ingen som tog ansvar. Och det är ju också någonting som jag gärna genom att prata om det vill lyfta. Alltså, vi kan inte hålla på så här. Vi kan inte ha den tystnadskulturen även där. Så vi måste kunna säga så här, jag mår inte bra. Och inte bara bli så här, fast då är det nog inte så bra att du jobbar här. Utan att så här, kunna lita på att så här, de vill ha kvar mig, men de kan hjälpa mig.
Mm. Ja, för det där är intressant. Liksom, när allting kraschar då, och det liksom är, du var ju väldigt mycket media.
Mm.
Vad gör Sveriges Radio?
Ja, där slutade jag. Alltså, det hände typ ingenting. Det blev bara tyst, mer eller mindre. Men sen så kände jag att det inte riktigt var rättvist. Så att efter något år så tog jag mod till mig och faktiskt gick och hade ett möte med den dåvarande chefen, en kvinna, som ursäktade sig med att säga ja, men för det var ju, hade ju hänt liksom, andra på den kanalen hade ju också varit med om liknande saker, men de hade ju inte fått sluta.
Mm.
Nej, men jag tycker så här, det var ju fler, och det var fler artister som dessutom skulle bli intervjuade i mitt program, som de tyckte skulle intervjuas fast de kom dit påtända, och de tyckte det var okej. Det, och sen så här, okej. Men då var det faktiskt den producenten jag hade på produktionsbolag, han sa faktiskt att så här, om inte Sanna får jobba kvar så kommer jag inte ta in den här artisten i hennes program som ni tycker är okej, när ni inte tycker hon är okej. Så där sa faktiskt han ifrån. Men det var ju, som sagt, jag var inte den enda, men jag var den enda som fick gå, framförallt på det sättet, bara sluta.
Vad sa den här chefen?
Nej, men då sa hon på det här mötet jag hade, så sa hon som ursäkt att säga ja, jag minns det så väl, ja, det blev ju så mycket med dig, Sanna. Vet du att jag satt i presssamtal i över en vecka? Och det var så här, aha, så jag ska be om ursäkt för att jag var en av era största namn. Alltså, du vet, jag gjorde ju liksom, jag gjorde Sommartoppen, jag gjorde Petra Star, alltså jag hade ju flera program samtidigt, och det var det svaret jag fick. Och sen så var det inget mer. Och sen jobbade jag inte där flera år och bestämde mig att så här, jag ska aldrig mer komma tillbaka dit. För jag kände ju mer det gick. I början kände jag ju att det var mitt fel. Så jag kände verkligen sen, det var klart att jag får skylla mig själv. För det var det många sa, så du får ju skylla dig själv, det var du som knarkar. Det fick jag ju väldigt liksom ofta kastat på mig. Vilket också har gjort mig i efterhand jävligt så här, varför sa ni inte det när jag svalt mig? Varför sa ni inte det när jag skar mig? Varför sa ingen det när jag var den duktiga, så här, högpresterande flickan med maxbetyg i allting och syntes på tv och modellade allt? Det är klart ni fattade att jag mådde dåligt. Men då, det är så här, det är lite finare. När du går på amfetamin dagligen och liksom hamnar i fängelse, det är klart att folk bara, nej men det där, det får du ju skylla dig själv om du gör. Mm. Och det är det här som jag har känt att så här, varför jag skrev min första bok, för mycket av allt, och varför jag åkte på min föreställningsturné, och så här, varför jag pratar om det så öppet, det är exakt det här. Att jag så här, ser ni inte att sen vi är alla i samhället en bidragande orsak till varför så många hamnar så snett? Mm. För att vi visar liksom ingen värme. Så att jag kände först då när den här chefen sa det till mig att så här, ja, men det är klart, det var jag som fuckade upp, jag får skylla mig själv. Men ju längre tiden har gått och åren har gått, så har jag verkligen tänkt mycket på det. Så här, det är så sjukt, det är så sjukt sätt att vara så här, ja, du fick sitta i presssamtal för att er programledare uppenbarligen var populär, och ni lägger allt ansvar på mig, eller på henne, och liksom så här struntade i det. Men det hade varit, ja, för det var också det som kom fram, att jag skulle vara en förebild. Och då pratade jag om att så här, men de manliga som här, när det har hänt någon kille så har ni inte ägat likadant. Ja, men det var ju något annat, för det var ju viktigt att jag var en förebild. Och det där är för mig så här, alltså, antingen behandlar vi alla lika så här, ja, du har gjort något olagligt, då får inte du jobba här. Eller så behandlar vi alla likadana, att så här, du mår inte bra, det är klart vi ska hjälpa dig. Och alla är ju förebilder på sitt sätt överallt. Alltså, du förebild för dina barn eller för din granne, eller för, även om du inte är offentlig, så är du alltid en förebild för någon annan. Men så här, ja, men så var det. Men sen så gick åren, och efter mycket om och men så kom jag ändå tillbaka till Sveriges Radio. Men det var för att jag fick göra det via Metropol, som var min så här fattar de, det är så här folk jag gillar som jobbar här. Det var så här Stockholms program som var väldigt mycket liksom riktade sig överallt, men även till orten, som var så här svårt att nå liksom, med mycket hiphop och mycket, ja, men det var så här sköna människor, och där fick jag min grej, och på så vis kom jag tillbaka, och då kände jag så här, nu har jag gjort det på mina villkor lite så. Och sen kom jag även tillbaka till Petrus Star, alltså gjorde de programmen igen, men då kändes det mer okej på något sätt.
Men ja, fast på ett sätt så, för det är ju aldrig någon som har bett dig om ursäkt, antar jag.
Nej.
Och det finns ju, jag har ju haft lite olika gäster här, eller så här. Jo, men jag kan tänka färdigt den tanken bara. Nej, men jag har ju, till exempel hade jag, ja, men Lasse Kroner här för något år sedan, som ju var väldigt mycket skrivare. Han blev av med alla sina jobb på SVT, allting som syntes i alla fall. Men han kände ju att han hade SVT i ryggen hela tiden. Sen hade vi Lina Thomsgård för något år sedan, som inte blev, alltså när hon blev, när det var klart att hon skulle bli mammaledig, så fick hon inte komma tillbaka till sitt jobb efter det. För SVT tyckte att någon annan skulle vara flavor of the month, eller hur det nu var. Alltså det är ju ganska frapperande, tycker jag, att ett stort statligt bolag som Sveriges Radio är, ändå kan alltså vara en sån usel arbetsgivare i vissa fall. För det här låter ju som, så här ska det väl ändå inte gå till, tänker jag.
Nej, alltså den chefen är inte kvar nu, och så det är inte de som jobbar nu som har gjort det här. Men jag, det som hände då, det tycker jag verkligen inte okej. Jag skulle ju aldrig som arbetsgivare behandla en anställd på det sättet. Kan du någonting om psykologi och förstår, alltså bakomliggande orsaker till varför människor beter sig som de gör, så finns det många andra sätt att bemöta.
Mm.
Tycker att det är lite jobbigt att prata om det. Få så olustig känsla, för att det är som att jag går tillbaka i hur det var, och det, samtidigt är det också så här, det är så sjukt, för jag känner fortfarande sånt ansvar att inte lämna ut någon och inte hänga ut någon. Jag tycker det är så jobbigt, så jag har ju, även när jag skrev min bok, så valde jag verkligen så här, det här kan jag säga. För jag tycker inte om att skuldbelägga någon annan, men jag kan ju ändå känna att så här, det är de orden som den chefen sa till mig, var ju inte så, alltså det var ju enda orsaken, så här, hon hade fått jobbat i så här, mediasamtal, eller presssamtal om det, och det tyckte inte jag höll liksom. Jag tyckte inte det var schysst. Det var liksom ingen som ens ringde så här, vi gör så här, utan det blev bara tyst.
Jo, och jag förstår att det känns olustigt för dig, men samtidigt så kan man väl kanske prata om just Sveriges Radio då som arbetsgivare, att det, alltså att man har en kultur där ens anställda är, ja men alltså, rättighetslösa på något sätt, för du var ju väldigt tätt förknippad med P3 liksom.
Mm. Ja, alltså jag vet inte vad som har hänt sedan dess. Eftersom jag inte har varit i en liknande situation sedan dess. Nu jobbar jag inte där längre. Jag slutade förra året. Men det som hände då och med den ledningen var inte så schysst, kan jag ju säga.
Skit i det då, eller?
Mm.
Ja. För att, jag tänkte nämligen att vi skulle prata om det här. För att du sa nu att du, eller du sa tidigare att du ser att du liksom har flytt mycket.
Mm.
Men jag tänker också kanske att, jag vet inte om det är en motsägelse, men när jag tittar på ditt liv utifrån så känns det också som att, eller det känns kanske snarare för mig som att du har sökt.
Ja, det är inte en motsägelse.
Nej,
det är exakt
det är både och.
Ja. Jag har flytt från mig själv och sökt min tillhörighet.
Mm.
Exakt så har det sett ut. Och jag har sökt mig till alla olika världar. Det är som att jag var som en kameleont och tänkt att okej, de är så. Där har jag väl använt mitt skådespeleri. Det är som att jag var född skådespelare. Att jag har fast varit i liksom verkliga livet också väldigt mycket. Och tänkt att så är de, då blir jag likadan och testar. Liksom så, här, så klär de sig, så är de, så agerar de. Och du vet, jag ska lära mig och för att hitta vart jag passade in. Och det grundar sig väldigt mycket i, tror jag, att jag aldrig kände att jag passade in när jag var liten.
Mm.
Vilket jag också blev tillsagd av många att jag inte gjorde så här, men du är inte som andra och det kan man inte räkna med och så här, alla kallar mig UFO och, du vet, jag såg inte ut som andra, jag hade inte samma smak och jag betedde mig uppenbarligen inte som andra. Jag älskade så här, skriva dikter, uppträda med dem och spela teater och var liksom barn väldigt, väldigt länge. Jag älskade att leva min kreativa värld. Och sen så när jag växte upp så då blev det väl än mer, för att då blev jag känd så tidigt och sen så ville jag passa in där och så kände jag att här är alla så jäkla mogna och du vet, världsvana och jag vill bara spela teater. Och sen så trodde alla utifrån att så här, men hon är ju känd, hon är någon annan, och så ville jag bevisa för dem att jag inte var någon annan. Alltså det bara liksom kom ju mer och mer sådana såna grejer hela tiden. Och då så sen jag försökte bryta mig fri, för att det är som att vi alla behöver någon typ av revolt på något sätt, bryta oss fria i tonåren. Jag hade ingen tonårstid. Jag gick ifrån att vara barn till att bli vuxen och jobba direkt, och sen tryckte jag bort hela puberteten genom att svälta mig, och då till slut jag inte pallade det där längre. När jag var 21 typ. Då hände ju massa saker, så att det var så här, jag opererade mitt knä, jag kunde inte träna längre, jag var trött på att alla var så här, du kommer aldrig kunna få barn, ditt skelett håller på att kalkas ur, du har stannat i växten, du är sjuk, du måste bli, du vet, jag hörde från läkare och jag var så här, fan, jag är inte så där sjuk som säger. Jag var så trött på den här kontrollen och den där rösten i mitt huvud som sa åt mig hela tiden liksom hur värdelös jag var, och då var det som att det bara vände. Och då när jag kastade mig ut och festa istället, då blev det liksom som att jag hittade nya personer och så här, skulle passa in i en ny värld. Och eftersom jag gjorde allting från 0 till 100 hela tiden, så var det också mycket att så här, börja anpassa mig till. Och det fattade jag inte då. Allt det här skedde ju omedvetet. Men det blev väldigt mycket så. Och sen är jag liksom ju sämre jag mådde. Och hamnade i en värld där det var väldigt mycket liksom, ja, men folk som inte mådde bra och mycket droger och mycket liksom knarka kvarta typ ute i orten. Alltså det var ju väldigt mycket så jag levde då. Långt bort från Stureplan som folk trodde. Så det skrevs ju väldigt mycket i tidningen när jag åkte fast här. Så här, bara för att hon har sålt droger på Stureplan typ. Jag var så här, ni har ingen aning om hur jag har levt. Det var ju liksom det motsatta. Och då var det som att så här, jag ville passa in där också. Och jag ville bevisa att så här, jag är ingen så här, tjej som kommer hit så ni kan köra över, eller så ni så här, tror att jag kommer bara för att ni ska bjuda mig på droger. Det var alltid så här, ingen ska bjuda mig på något, jag ska klara mig själv, jag måste lära mig allt. Vet, då blev det som att så här, då skulle jag bli bäst även där. Alltså, ja, men bäst på att vara dålig, som jag beskriver i min bok. Det var som att prestationen bara följde med mig, men det var hela tiden för att tänka så här, kanske här passar jag. De är ju ändå som jag. Eller de, jag hittade väldigt mycket inom liksom den, mycket, alltså kongolesiska kulturen. Min pojkvän, mina barns pappa från Kongo, när han liksom bjöd in mig i det, det var som att så här, en pusselbit i mig föll på plats. För det var första gången folk inte sa till mig att jag hade för färgglada kläder, eller att jag gestikulerade för stort eller att jag pratade för mycket. Du vet, där var jag så här, ah, de är som jag. Och alla var så här, gud, du är som en vit kongoles. Och du vet, då kände jag så här, wow, nu har jag hittat min tillhörighet. Men sen så började jag förstå efter ett tag att så här, fast det är skillnader på oss också. Alltså det är att jag hittade, det är ingen som är helt som jag. Jag får hitta min egen värld. Men det har ju tagit lång tid att förstå att så här, jag är unik i det väsen jag är. Men jag har delar från massa olika kulturer och världar och det som jag passar in i. Men där har jag liksom landat senaste åren mycket mer i så här, vem är jag när jag bara är Sanna. Men du har helt rätt i att nu var det här snabb version. Men det är ju verkligen inte genom hela livet ett sökande. Mm. Som har pågått.
För du, någonstans längs vägen så här, barnskådis, det smäller till som fan. Mm. Och sen, men sen finns det ju liksom en period när du inte är publik, eller hur? Alltså, det här står typ på Wikipedia att du jobbar på hamburgerrestaurang typ.
Ja, det var precis. Det var ju min dröm när jag tog studenten att börja jobba på McDonald's.
Okej.
Därför att jag filmade, jag spelade teater från det jag var 5, började så här, turnera med vuxengrupper när jag var typ 11, började filma när jag var 14, och så filmade jag liksom hela, så här, mellan 2-4 dagar i veckan, hela liksom tonårstiden. Och alla kompisar jobbade ju extra på liksom, ja, men hamburgerkedjor eller korvgrillar och sånt där, och de klagade så mycket på det, men när de berättade tycker jag att det lät så roligt. Mm. Och när jag tog studenten så hade vi precis slutat filma Tre Kronor, och jag kände att så här, tänk om det här inte är vad jag ska göra. Tänk om jag bara kastats in i det här och så vet jag ingenting annat. Nu måste jag ju testa vad jag faktiskt ska göra.
Återigen sökandet då. Mm.
Ja, men precis. Och då så var jag så här, jag vill jobba på McDonald's. Och en stor drivkraft i det var för att de fick göra mjuklass där. För jag tyckte det var så roligt att göra så mjuklass i maskin. Mm. Så det var så här, där måste jag börja jobba.
Men sen nu kan du det?
Nej, jag hamnade inte på McDonald's. Jag hamnade på Rooster, en annan kedja ägd av Paninibröderna.
Rest in peace.
För att de finns inte längre. Men för jag gick förbi där precis när jag tog studenten och tänkte att ja, men här är ju en snabbmatsrestaurang. Jag går in och frågar om jag får jobba här. Och så fick jag det. Mm. Och på den vägen är det. Och jag började jobba jättemycket och lärde. Ja, men du fick så här jättesnabbt personalansvar. Då hade han och företagen. Ja, men du vet, verkligen så. Det gick fort uppåt och de var så här, ska du inte ta över och driva en av våra restauranger? Jag var så här, nej men nu kan jag det här, nu vill jag göra något annat. För det har hela tiden varit min drivkraft att så här, okej, nu har jag lärt mig allt det här, nu vill jag vidare.
Det kan jag relatera till.
Ja, du är sån med.
Ja. 2 år på liksom max, sen tröttnar jag.
Ja, men det kryper. Alltså, då var det, och då visste jag att vård var någonting. Min mamma har jobbat som IVA-syrra i hela min uppväxt.
Vad är det?
Intensivvårdsakuten.
Okay.
Så kom hem och liksom berättade om väldigt allvarligt skadade. Så kom in från bilolyckor och allting. Och så här, de som dog och sånt. Och jag älskade att läsa hennes böcker från utbildningen när jag var liten. Och titta på alla liksom tår som ramlade av och du vet, svullna körtlar och allting. Jag har alltid tyckt att det här är jättefascinerande. Alltså älskar att läsa om kroppen. Så då tänkte jag att ambulanssjukvårdare eller kirurg eller någonting så här. Jag bara, det har alltid varit mitt så här, blir jag inte det här så blir jag läkare eller något sånt. Om jag inte jobbar inom media eller skådespeleri. Så då tänkte jag att jag måste testa det inom vården. Så då började jag jobba på ett ålderdomshem ute i Bromma där min bror jobbade. Och,
inte Koppargården?
Nej, Ceremonin hette det då. Okay. Och det har lagts ner nu. Vi låg precis vid bron över till Ekerö. Eller till Drottningholm där. Jag jobbade jättemycket. Alltså jättemycket jobbade vi där. Dag och natt och facket hotade att stämma dem för att vi hade för många timmar. Och, så jag,
kunde du vara bäst på det?
Nej, men jag älskade ju att veta att pensionärerna tyckte om mig och att kollegorna gillade att jag jobbade där. Och allt. Men det har alltid varit så där. För mig har typ det värsta skulle kunna hända skulle vara att jag försov mig en dag eller att jag skulle... Någon skulle ha sagt att jag har presterat dåligt. Alltså det har suttit så sjukt djupt. Gör fortfarande, även om det är, jag är så medveten om det nu och det är på en annan nivå, så är det ju verkligen det som har drivit mig väldigt, väldigt mycket. Att bli sedd genom prestation. Men då, och under den tiden så var jag så här, okej, det här är roligt, men jag fortsätter. Och då vill jag jobba, jag tränade ju så sjukt mycket. Så jag började också jobba med, jag utbildade mig till aerobicsinstruktör. Det var 90-talet, det var mycket aerobics. Step up-instruktör och barngymnastiklärare. Så här, på kvällar, alltså inte så här i skolan. Så det började jag köra på kvällarna. Och sen började jag jobba på bageri. För att jag alltid tyckte, i och med att jag var ätstörd också, tyckte det var väldigt kul att så här, ge mat till andra. Jag älskade att baka och laga mat och sånt där. Det har jag alltid funnits i mig. Och på café, så jag jobbade så här, jättetidiga månader på bageriet. Och så åkte jag typ direkt i ålderdomshemmet och jobbade och kunde ta med mig bullar dit. Ja, men det var ju verkligen så. Och så hade jag ett femte jobb. Jag hade det här liksom samtidigt. Jag tyckte det verkade så mysigt med julbord. Det var också en sån här dröm, såhär, jag vill jobba på julbord, det verkar så mysigt. Trodde jag ju innan jag jobbade där, när jag såg liksom hur folk svinade ner. Men, och då började jag jobba på Stallmästaregården och på Hasselbacken.
Okay.
Så där, och framförallt Hasselbacken, vad jag trivdes. Så där jobbade jag jättemycket, och såhär, nyårsnätter och vi hade så kul. Så det där höll jag på med i typ 2,5 år eller någonting. Jobbade liksom 7 dagar i veckan hela tiden. Och älskade varenda jobb. Men successivt så kände jag att så här, det började saknas någonting. Då var det verkligen tomhet som växte i mig. För jag saknade för mycket det kreativa. Att vara kreativ och skådespela igen och så. Och då hamnade jag tillbaka i det. Lite, jag tänker att det var en slump, men jag tror inte på slumpen. Jag tror att allt, liksom, det finns en mening med allting. Men då kom jag tillbaka via ICA-reklamen.
Mm.
ICA-reklamfilmerna.
Just det.
Som jag bara var med i ett par månader. För sen så fick jag en huvudroll i en dramaserie på SVT. Och sen var liksom inne i loopen igen.
Mm.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Jag pratade med min sons basketcoach häromdagen. Mm. Och han sa att han tycker att det är så viktigt att få barnen att förstå att deras prestation inte är kopplad till deras identitet. Mm. Alltså det vill säga, man står och ska lägga en straff och så tänker man, oj, 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 om jag missar, gud vad dåligt. Att man istället fokuserar på processen. Mm. Var ska armbågen vara? När ska bollen, liksom, när ska handen släppa bollen och så. Mm. Du sa att du har varit sedd genom prestation. Mm. Vad tänker du att det kommer sig av att du har känt att det är så kopplat?
Jag tror att det är jättemycket min uppväxt och mycket den jag är också. Jag har fantastiska föräldrar och en jättefin uppväxt så. Men det var ju saker som såklart påverkade mig. Jag tror att beroende på vem du är så påverkas du olika mycket. Hade någon annan vuxit upp i den situationen kanske de inte alls hade tagit åt sig. Men jag, alltså mina föräldrar ville väldigt väl, men har varit väldigt så här, åh vad duktigt. Och, ja men rätt så, så många fortfarande än idag. Jag säger aldrig till mina barn att de är duktiga. Alltså jag pratar på ett annat sätt. Mm. Och det är ju ingenting. Alltså det är ju inget illa menat, men för mig var det så här att det blev som omedvetet att så här, okej, om jag inte lyckas då är jag dålig. Mm. Alltså det blir ju, och det här är den jag är, att inte skilja på det här är vad jag gör och det är den jag är, utan att det hela tiden satt ihop. Sen hade jag också en 2-årig bror, eller har fortfarande, som var väldigt prestationsinriktad och var väldigt duktig i skolan. Alltså så här, sjukt duktig i skolan.
Vad blev det av honom?
Ja, men han jobbar inom data. Och, okay. Alltså, han är liksom en du vet, så här, matte, fysik, data. Du är den typen av liksom, IQ. Jag hade ju inte det. Utan jag var ju med så här, skriva dikter, skådespela. Lite senare i livet, bra på idrott. Alltså sådana saker som också i hans värld vägde noll. Mm. Alltså så här, ingenting. Det spelade ingen roll. Och jag tror att jag jagade väldigt, väldigt mycket hans bekräftelse. Så som vi ofta gör. Så här, vi vill vara som vårt stora syskon. Han var ju någonstans målbilden för så här, vad han är duktig, nu kommer jag börja skolan så kan inte jag det här som han kan. Och jag menar, syskon bråkar och syskon gör olika saker för att, så här, att trycka på ömma punkter. Och jag tror att han ganska snabbt förstod min ömma punkt, att det var en prestation. Så han var väldigt snabb med att liksom förklara att du kommer aldrig kunna prata engelska. Och du vet, det var sådana saker, vilket gjorde att engelska för mig är så här, än idag någonting som jag har jätteångest för. Jag har gjort massa intervjuer på engelska och jag har haft så här, vänner från USA som har bott hos mig och allting. Men så fort det blir en paus, då är jag så här, jag vill inte öppna munnen på engelska. Mm. Alltså det sitter så djupt och var det enda ämnet som jag typ inte hade maxbetyg när jag gick ut. Eller det enda ämnet jag hade G. Och jag tror att det där blev liksom en... Det där satt sig så tidigt. Och jag fattade att han var barn. Alltså, det är så här... Det är inget, och jag var barn. Och hade vi varit vuxna så hade det blivit något annat. Men det var ju där någonstans grunden för mig satte sig.
Mm. Han hade inte läst Jesper Juhl.
Jesper Juhl?
Ja.
Det vet inte jag ens vad det är.
Nej, det är någon dansk barnpsykolog som har skrivit böcker om just det här. Att man ska se barnet utan prestationer.
Ja.
Jag ser att du målar. Tycker du om det? Inte vilken fin teckning.
Exakt. Ja. Ja, nej, men det där tänker jag mycket på med mina barn. Och för att jag är så livrädd för att de ska få samma... känsla som jag, och jag kan se ändå tydligt på min femåring att det finns, så fort han inte känner att han är bra på något, då vill han inte göra det, blir arg. Och jag är så här, vad kommer det här ifrån? Vad kommer det? Så att jag fattar att det kommer ju också inifrån mig själv. Alltså det är inte bara mina föräldrar eller min bror eller min uppväxt. Det är så här, det var ju väldigt mycket hela jag som var också, ville vara duktig och ville bli sedd. Och även om så här, ja, mina föräldrar varit jättenärvarande och funnits där och skjutsat oss till aktivitet, alltså världens så här, bästa föräldrar. Men jag saknade nog mer liksom det där att bara bli sedd för den jag var. Och det är ju inget, det är inget de har gjort fel, utan det är någonting som handlar om också vad du själv har för kunskaper och hur känsligt det är barn. Och jag har också alltid varit så extremt känslig.
Men vet du vad, får jag bara säga en sak som jag tänker när du säger det här? För att om man tänker sig att vi ganska nyligen bodde liksom i grottor. Det här har jag pratat om ganska mycket när det gäller just det här med, du vet, man får 100 positiva kommentarer på Instagram och så är det en negativ och då är det enda man tänker på.
Ja.
Men så att den här liknelsen nu med prestation är så här, men tänk om det inte har så mycket med ens föräldrar eller ens omgivning att göra, utan att du är programmerad att prestera. För att om du inte presterar, om du inte fäller en buffel någon gång ibland så att liksom klanen får käk, så är du inte då är du inte användbar. Kan det inte vara så att vi är liksom hårdkodade?
Ja, jo, det sitter i oss, men jag tror definitivt att olika händelser i livet puttar dig åt ett eller annat håll. Alltså jag brukar prata om det, för många tror ju verkligen så här, men med ditt liv, du måste ju, hur var din uppväxt och hur var dina föräldrar? Och många vill gärna skuldbelägga liksom min familj. Och jag är så här, utan dem hade jag inte levt, utan dem hade jag inte varit här. Den tryggheten jag fick i min uppväxt var ju också den som har gjort att jag hade någonting att falla tillbaka på. Men däremot så har jag genom terapin och allt jobbet med mig själv också sett vad är det som triggar mig och vad är det liksom för minnen jag har och vad är det som liksom ångestfyllt. Och det finns ju en anledning till, som är engelskan, det är en sån extremt tydlig grej. Så här. Jag lärde mig tyska flytande på 3 år, men engelska läste jag hur länge då, typ 10 år. Och bara, jag kan inte, jag vägrar prata med en turist. Ja, men du fattar, för det var så här, du kommer aldrig kunna. Alltså det är klart att saker sätter sig, men jag är heller inte liksom... Det är inget jag kan vara arg på nu, för att jag vet också att vi alla var barn och jag vill heller inte skuldbelägga någon annan. Men jag kan se ett mönster och vad saker och ting kommer från. Att det är många olika små trauman i våra liv som likväl som ett stort trauma kan bilda ett större trauma och påverka hela ditt beteende. Och för mig var det mer så. Jag har liksom inget så här, jag har ingen stor händelse jag minns, men jag kan se att så här, okej, jag ville vara som min storebror och han såg inte upp till mig som jag såg upp till honom, du vet. Och det var jobbigt och jag blev berömd för det jag gjorde mycket mer än liksom hur jag var som person. Och jag var väldigt känslig och min farmor dog när jag var 11, som var min största förebild. Och där någonstans började jag stänga av. Jag har ju såna här det, om man ska lägga upp en tidslinje så kan jag se så här små stopp, så att det där har påverkat mig, det där har påverkat mig, det där. Och sen såklart hela mitt jag, den jag är född som hade det varit en annan så hade totalt struntat i en brorsa som sa så här, du kommer aldrig lära dig här, eller så här föräldrar som var fantastiska men var med så här, åh vad duktig du är, alltså det, och tänkte så här, åh, vad härligt, jag är duktig, ja grymt, och inte brytt sig. Så det handlar ju väldigt, väldigt mycket om den jag är, så det handlar inte om att jag, du förstår det, att jag vill peka ut någon som skyldig, men hur vi växer upp och relationer i livet, det är klart att det påverkar oss. Mm. Alltså relationer är det som vi föds helt nakna inför. Så det är klart att både syskonrelationer som relationer i skolan, allting påverkar oss.
Men sen tänker jag också att jag menar, hela skolsystemet bygger väl ändå på prestation. Alltså och nu pratar om, har man, nu vet jag inte hur diskussionens senaste vändor är, men det har ändå snackats om betyg i fyran och sådär. Mm. Så att någonstans så får vi det ju också i... inte med modersmjölken utan med skolmjölken.
Ja, jag fattar vad du menar. Ja. Ja, men det är hela, det är väldigt så här, samhället är uppbyggt väldigt mycket på prestation, att du ska vara någon, att du ska, men det är så här, vi ska söka pengar och vi ska söka framgång och allting, och det är också en stress, men den, och den klättrar ju, eller sjunker snarare liksom neråt åldrarna med tanke på, som du säger, så här, betygssystem och sånt, och det skrämmer mig.
Mm. Ja, visst. Jag funderar lite på det här med det som jag då väljer att kalla för sökandet. Alltså, är du avundsjuk på kollegor som har hållit sig till ett och samma jobb hela vägen?
Nej, avundsjuk? Nej. Nej, inte ett samma jobb. Jag tänker att jag har ju fått... snarare möjligheten att få testa så mycket, vilket är fantastiskt. Jag älskar att ha olika världar att komma tillbaka till och hoppa in i, för det stimulerar olika delar av mig. Alltså det är som att om jag jobbar väldigt mycket med tv till exempel och saknar radion, eller så saknar skrivandet, och du vet, så att jag måste hela tiden hålla någon typ av lagom balans mellan det där, då mår jag som bäst. Och så det känner jag inte, men
du vill inte, alltså. Jag tänker så här, Alicia Vikander, hon gjorde bara, eller hon dansade väl först, men sen blev hon skådis liksom. Och så har hon,
ja, men det är sen. Fantastiskt, alltså nu vet jag inte hur hon mår privat, alltså det jag sett av henne, hon verkar ju liksom tycka att det är, alltså mår bra liksom, så, alltså, det finns ju inga tecken på något annat. Men det kan ju snarare känna, inte en avundsjuka, men överlag människor som bara kan vara liksom harmoniskt lyckliga. Nu tror jag att ganska få är det. Alla har sitt. Men det är att verkligen köra sin grej, vara trygg i det. Inte de här... Det har varit så många upp- och nedgångar för mig. Och där har jag ibland känt så här, men nu räcker det. Alltså det är att jag orkar inte en till krasch. Nu har jag haft mina så här bottenslag av olika nivåer och olika liksom nyanser. Men jag kan känna absolut att det skulle vara jättehärligt att bara känna att jag hade min väg utstakad på något sätt. Men jag har inte tänkt så mycket så. Eftersom det här är det livet jag har. Och jag är också väldigt tacksam över allt jag har fått uppleva. Mm. Det kan jag känna många gånger. Så här, ja, det har varit jävligt tufft. Men det har varit mycket fint under tiden också. Jag har fått uppleva väldigt mycket. Och vem hade jag varit annars? Alltså, utan allt där hade jag haft min syn på människor. Eller min... Hade jag varit den mamman jag är idag? Alltså, det är allt det där om jag inte hade alla de erfarenheterna. Så att... Alltså det där är en sån svår fråga, för jag vill ju heller inte byta liv med någon. Men jag vill ju absolut att det ska vara att mina nästkommande liksom 40 år ska vara jäkligt mycket mer smooth än vad det har varit nu, de som har varit.
Mm. Jag ställer en lite kanske svår fråga, men apropå det här med vad som faktiskt är du. Vad, liksom, vad är din själ?
Vad den är, eller vem jag är.
Ja, eller hur ser den ut?
Jag tänker att jag ser ut som en regnbåge. Alltså jag tänker att det är väldigt, väldigt mycket färg i min själ. Och den är väldigt så sprakande och kreativ och viljestark. Alltså det känns som ibland att jag har en sån... Jag känner mig som en gammal själ som har mycket i bagaget utan att jag levt det här livet. Alltså, det är svårt att förklara. Men, och jag, som jag sa innan, att jag är en en skådespelare är en del av min själ. Sen hur jag använder det, det är liksom, om det är i yrket eller i mitt, som det har varit även i privata livet. Så. Men så tänker jag väl att jag ser på mig själv. Mm. Ja.
Bra svar.
Ja, ja tack.
Men och besläktat då, jag hoppas du inte upplever mig som tjatig, men jag tänkte att vi skulle prata lite om identitet också. Vad tänker du när jag säger det?
Identitet? Mm. Den jag är. Hur uppfattar jag mig själv? Alltså väldigt... det är det här som tror jag är bilden av hur folk uppfattar mig och hur jag uppfattar mig själv. Jag har ju uppfattat mig själv väldigt lika i alla år. Alltså, så att för mig har det varit väldigt förvånande där under tid när folk tyckte jag verkade så hård. Och, du vet, jag, så här, hur kan folk tycka att jag är stark och hård? Jag som är så känslig. Alltså, det har alltid varit där, alla snubbar som efteråt har varit så här, ja, men jag vågade aldrig komma fram till det. Jag bara, va? Alltså, det fanns ju en anledning varför en viss typ av snubbar alltid kom fram till mig och varför jag hamnade med dem, så trasiga män som jag tog hand om, för de enda som vågade. Det är det där jag fattat, men jag trodde att så här, men det är bara de som vill ha mig typ, och de, jag kan ta hand om dem. Alltså, det var lite, du vet, det blir så, jag hade en uppenbarligen en annan bild av mig själv. Men de som har känt mig länge, de har ju hela tiden varit så här, nu stämmer mycket mer den bilden utåt, som är, alltså den bilden jag själv också kan förmedla via mitt fönster som Instagram. Än den mediebild som många gånger varit. För det var som att förr sket jag mycket mer i så här, vilken bild som kom ut. Mm. Jag var så här, ja, de vill göra mig så här. Ja, de vill, du vet, klä mig så här. Du vet, jag var lite så här, jag brydde mig inte så mycket om jag verkade vräkig eller att de tyckte att jag så här, hon hänger bara med killar och du vet, så här, whiskyröst och hon verkar kaxig. Och jag var så här, jag var precis den här. Lika så här, tänkte du vet, mina spirituella tankar och sökte mig själv. Och du vet, jag hade det där och i mig hela tiden. Men nu är det som att liksom den utsidan av mig och mitt inre, det är mycket mer liksom samspelt idag efter alla år av jobb med mig själv. Och så jag tror mycket med den bilden du har, och många, om du har en bild, men någon bild har vi alltid av personer, är mycket mer sann med den bilden jag har av mig själv idag.
Mm. Ja, men min bild av dig är nog just så här, ja, men lite som jag sa, men du har pratat om flykt, jag har pratat om sökande, men jag tänker också att min bild av dig kanske har varit att du har varit lite vilsen.
Mm.
Så.
Det har jag ju ganska uppenbarligen varit, eftersom jag har gått mellan alla världar i så många år. Någonting, jag försökte hitta någonting att greppa tag i. Mm. Så det stämmer ju.
Mm. Mm. Men vem fan har inte varit det?
Ja, men det är ju det. Det är det jag hela tiden vill belysa. Alltså, hela anledningen till att jag skrev min förra bok var ju så här, vem skriver en bok om typ allt negativt man har varit med om? Ja, men det är ju så här, om det inte är för att på något sätt lyfta helheten. Jag kände så här, jag måste använda mig själv som verktyg för att belysa hur lika vi alla är. För att det är så många som har läst den och varit så där, och jag hade en helt annan bild, eller jag trodde att vi var så olika, men vi har helt olika liv, men gud vad vi är lika. Och du vet, nu har jag fattat saker om mig själv, och jag bara, exakt, det är exakt därför jag skrev den, för jag var så trött på just det här, du är sån, du är alkoholist, du är narkoman, du är därifrån och du är från det området. Och så jag säger, fast vi inrätt är ju detsamma. Alla har en sårbarhet vi någonstans flyr ifrån. Alla har ett känsloliv som vi försöker hantera i den här världen. Det är så här, bara att olika flykter syns olika mycket. Mm. Och olika flykter olika, eller får olika allvarliga konsekvenser. Och det där tycker jag är så sjukt viktigt att belysa. Nu har jag blivit en person som många gånger har fått pratat om det som så här, men hon kan ju prata om droger, eller hon kan prata om ätstörningar. Men så här, hur många är vi inte som har levt i det på ett eller annat sätt? Bara det att, jag menar, du behövde inte bli språkrör för det, fast du så här, tog droger. Ja, men alltså, det är som att olika personer, men det, jag tror att det är för att jag brinner så extremt mycket också för att prata om det här, för att jag känner så här, måste lyfta på locket, vi så här, sluta bara visa ytan av oss.
Mm. Det här är, vi var lite inne på identitet, och det här känns kanske lite som en sökt övergång, men jag försöker ändå. För jag funderar lite över det här med dina barn. Det känns som om du tänker mycket på vad du ger dem för liv.
Mm.
När jag pratade med din pressperson Petra inför det här så sa hon liksom att Sanna, det var jätteviktigt för henne, för dig, var barnen skulle växa upp. Liksom, att du ville helst att ni skulle bo vid Södra station.
Ja.
Ja,
ja, nej, men jag hade ett väldigt tydligt tänk. Och det...
Nu måste man bara förklara för människor som inte bor i Stockholm vad Södra station är.
Ja, Södra station är ett område på Söder som är... liksom lite av det ruffaste området, där det liksom är så här hus byggda på 80-talet med så förortshus rakt över en pendeltågstation. Så en del så här, har varit en del så här hyresrätter, lite mer blandat liksom. Och jag har ju bott på Söder sen jag flyttade hemifrån. Så jag har bott snart 20 år på Söder. Och trivs jättebra där. Tycker att det är ett område som så här, passar mig, jag känner mig väldigt hemma. Det är nära liksom vatten och natur och ändå så avslappnat och allt är inte så perfekt. Och liksom jag har alltid älskat Skanstull, för det är fortfarande lite så här, ja, men det är inte så tillrättalagt. Liksom. Så jag har bott runt Skanstull nästan hela tiden. Och sen så var vi tvungna att flytta till större, för det gick liksom inte jag och barnen. Och jag hade, alltså jag åkte runt överallt. Alltså jag var i varenda förort och jag var alltså på liksom åt alla väderstreck från, för jag tänkte så här, jag måste bara kolla så att jag verkligen hittar rätt, så här, ska jag verkligen bo kvar i stan? Men det kom, det hela tiden slutade med att så här, jag är ensamstående på heltid. Jag har ett jobb där jag aldrig vet vart jag jobbar, vilket gör att förskolan måste vara nära hemmet. Och jag insåg att bor jag någon annanstans än centralt, så kommer jag missa typ 1-2 timmar om dagen med mina barn. Och det var så här, jag bara, det är inte värt det. Det spelar liksom ingen roll vilken ort som är finast, för så här, jag vill inte missa den tiden med dem. Så då insåg jag att jag måste bo centralt, och då var i Söder såklart alternativet. Och då kände jag så här, men jag vill ändå ge dem som liksom verklig bild av samhället jag kan, trots att det är i innerstan. Deras pappa kommer från Kongo med en ganska brokig bakgrund. Så här, de är själva inte helt ut som normen, eftersom de är brunare än normen. De har en mamma som i mångas ögon har varit ett UFO, du vet, fast jag ändå passar in liksom i hudfärg och, ja, men du fattar. Så jag kände så här, jag vill inte att de ska bo där det bara är så här vit medelklass. Och då tänkte jag, men Södra station måste ju vara perfekt, för att så här, men var på visning där, så var någon som stod så här rullande spliff på någon sadel utanför. Jag tänkte så här, det här är liksom livet. Det är så, nej, men du vet, det är det städas ju bort överallt. Men så här ser det ju faktiskt ut. Jag vet att det kan vara jävligt provocerande för människor som bor någon annanstans och tycker så här, men vadå, var det där för så här människa som tycker att så här, hon vill ha något fult, något fint. Alltså det är inte det jag är ute efter. Det är så svårt att förklara för att det inte ska låta drygt. Men jag ville så här, bor jag där fortfarande finns hyresrätter och kvar och sånt, kommer det vara lite olika typer av människor som faktiskt bor här. Och det är så större chans att det inte är helt så här homogent, vitt. Ja, men du vet så. Men sen så att jag satt barnen i förskolan nära där och var helt så här, hit ska vi flytta. Men sen så dök det upp en lägenhet i ett annat område som också är så 80-talshus. Som ligger ner mot, nere i Vintertullen, så vid Blecktornsparken. Så här. Och jag älskade det. Direkt jag kom dit, så här, gårdarna var som typ Enskede. Du vet, när det är så här stängda gårdar med bara lekplatser överallt. Det är så här förskola på varje gård. Och, ja, men du vet, jag bara kände att så här, du vet, så här hissar som är så här plåthissar. Så här stora trappor, ordentliga så här portar. Ja, men du vet, jag blev helt kär. Jag älskade det där, för det är så jag är uppvuxen. Mm. Och jag kände att så här, jag gillar så här betonghus med gård där alla barnen är och leker. Liksom. Det är min uppväxt. Så att, och sen kom jag dit. Och var så här ska vi bo. Och, det, alltså, och jag älskar så fantastiska grannar. Barnen kan springa ner och leka med grannens barn. Alltså det är precis det där som jag... Så här, och så är det ett asylboende utanför. Med familjer. Vilket gör att det är jättemycket människor från hela världen. Som så här, spelar fotboll på planen utanför. Min son får vara med. Alltså det är så, här, det är så jäkla bra. Mm. Så hela det är... Alltså det är så mycket som är positivt, att de också får se. De pratar mycket om det. Så där bor familjer som har haft krig. Pappa hade krig i sitt land, han flyttade hit. De har likadant. Och vi pratar om så här, varför de bor där och från olika länder, vart de kommer från. Det blir så naturlig del. Och det är, jag tycker det är fantastiskt att verkligen förklara så här, hur tufft det kan vara i världen. Hur tur vi har att det inte är krig här, att det inte är bråk här på det sättet. Och att det är liksom... Ja, men jag tycker att det är fantastiskt att jag har sån tur att kunna komma till ett sånt ställe. Men jag hade alla de tankarna så tydligt innan. Och hur jag än förklarar det så vet jag att det kan provocera människor. Men jag hoppas du förstår liksom min tanke med det. Att det ska vara så blandat som möjligt där det ändå är. Liksom ett område där det bor ganska mycket liksom medelklass eller folk med mer pengar och så.
Mm. Ja, jag förstår.
Ja.
Och Petra sa också att din bok är helt unik i ett avseende.
Det är mitt liv och en värld här rakt upp och ner. Det är inga filter, det är inga retuscherade bilder. Jag har tagit alla bilder på maten själv. Alltså, veganboken som nu släpps 5 december är en bok som... Den har liksom funnits i mig så länge. Men jag har inte riktigt träffat förlag som har förstått. De förlag som har väl gett ut matböcker med mig har velat att jag ska göra en renodlad kokbok. Och jag sa, fast det finns redan. Det är inte vad jag vill göra. Och då har det varit svårt för dem att veta vilket fack de ska sätta mig i. För den här är liksom lite allt möjligt i. Men sen så träffade jag Ordfront och de fattade grejen. Och det har varit så fantastiskt. Jag har jobbat så sjukt hårt med den här boken. För jag har liksom verkligen gjort allt själv. Men det viktiga med den är att för det första känner jag att det har blivit en så stor glapp mellan liksom de som äter växtbaserad kost och de som äter animalisk kost. Väldigt mycket fördomar och en hel del sådär. Man ska peka ut varandra, vilken som är bäst och vilken som är sämst. Och vissa tycker att hur kan du pracka på dina barn den här kosten, medan andra tycker såhär, ni döda djur och har ni inga... Ja, men det blir så mycket sånt där. Och jag ville göra en bok som visade, som tog upp allt det fina utan pekpinnar och utan att vara sådär moraliserande och heller inte utestänga någon med massa konstiga namn och du vet, stylade bilder och du vet, så folk ska känna sig lite fördummade och säga nej, det här var så avancerat, det kan inte jag. Så att jag sa att jag måste bara ha vår vardag rakt upp och ner, för att jag lever ett liv med två små barn, en är 2,5 och en är 5. De har alltid ätit vegankost. Jag har varit gravid på den kosten. Jag har alltid levt själv med dem. Jag är frilansare. Allt det där som många hävdar så här, men det går ju inte, barn äter ju inte och du kan ju inte vara gravid på den här kosten och jag hinner inte. Och, ja, men det är så mycket sånt där. Och då var det så här, men det går visst. Tar inte längre tid, det är inte dyrare, det är inte liksom krångligare, det är inte mindre näring. Och jag ville bara lyfta fram att det funkar. Så att alla maträtter har lagat och tagit kort över mitt barnens middagsbord bara. Med min mobil. Och det är de bilderna som är med i boken. Och alla sidor, det finns inte en enda vit sida i hela boken, för jag älskar färg. Och jag vill också att det ska symbolisera regnbågen. Hela tänket att så här, om vi äter regnbågens alla färger så får vi oss väldigt varierad kost. Och barnen är med, och Kainley har ett recept som han har gjort med, är min femåring, som han är väldigt stolt över. Han har gjort flera recept, men Kainleys linssoppa, tror jag, som är med. Och... men hela det är viktigt. Jag vet att så här, när de hade tagit en porträttbild på mig skulle vara med, och direkt så ska det fram och så retuscheras. Så jag var så här, vad håller ni på med? Jag vet inte, alltså jag ser ut så här. Alltså mitt liv har gjort mig till de linjer jag har i mitt ansikte och den liksom, det är jag. Alltså gör mig inte slätare eller liksom piggare eller vad det nu ska vara. Utan det här är den jag är, och det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig att boken symboliserar livet. Så att... Sen är det massa kapitel med om liksom näringslära och tillskott och hur jag lever med barnen och tänk om hur man lättast tar stegen in i en växtbaserad värld. Och så här, börja med en dag i veckan. Alltså där att, så här, sätt ingen press på det. Jaga inte en titel. Så här, det är inte att vara vegan som är grejen. Det är bara att det är ett hälsosammare val för dig och för planeten. Och för liksom, det finns också ett kapitel om mer så här, hälsa, planeten och etiken. Som... om du vill läsa, som är lite tyngre, men som också är så viktigt att så här, det här är anledningen till varför många vill äta vegankost. Liksom. Ja, så det är verkligen en liten bebis som jag har jobbat sjukt mycket med, men som det var väldigt, väldigt viktigt för mig att barnen var med. De ville vara med, de var väldigt medvetna om liksom, att folk ser det. Och, men, för de är med och lagar mat och de vill lära sig och ibland vill de inte vara med och det är helt okej, och ibland vill de inte äta maten. Men du vet, hela det här, dessa barn, men att... att visa på att det går, för jag känner att det finns ingen sån bok. Antingen är det från redan frälsta, eller så är det lakto-ovo-vegetariska, eller så är det så här, köttböcker. Det ska liksom vara, ja, det är en inbjudan till en färgglad växtbaserad värld för alla.
Sänkta trösklar.
Exakt, mm. en sån här guide. Och även om du redan äter vegankost, är det så här, just det, hur mycket du vet, protein innehöll hampa nu och vad innehöll, allt finns med liksom. Mm. Och det är väldigt, det ska bli jättekul att få lämna ifrån mig den.
Mm. Vi såg en film hemma i familjen som heter Okja. Och efter att vi hade sett den så sa min son, jag kommer inte äta kött någon mer. Och det har han i princip inte gjort heller. Han är ju ett barn. Så att hamnar man på ett kalas där det bara finns hamburgare, ja, då får han väl äta det. Men det är ett bra tips om man vill reflektera över hur köttindustrin ser ut.
Och jag kan inte se sånt. Nej. Alltså det går rakt in i mig. Men det där är väldigt intressant, för det är väldigt många som är sådär, du prackar på ditt barn den här kosten, varför kan de inte få välja själva? Och jag är såhär, fast det gör vi ju alla. Mm. Alltså alla föräldrar väljer ju det livet sina barn som de förhoppningsvis tror är det bästa. Mm. Och jag har för mycket kunskap i det här ämnet att jag känner att det finns ingenting annat för mig. Om mina barn när de är äldre tar ett val att mamma, jag vill äta kött, jag vill dricka mjölk, jag vill äta ägg, vad det nu är. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte tänka mig att jag någonsin kommer stå och laga djur på något sätt, animalier, hemma i mitt kök. Men vad de gör sen, eller om de vill testa eller har en tonårsperiod där de vill leva som sina polare och gå på McDonald's och sånt. Jag kan inte göra någonting. Däremot så vill jag ge dem så mycket grund i att ta egna aktiva val som möjligt. Att känna så här, tar de det valet så önskar jag att de också har liksom en grund i sig själva varför de gör det. Inte för att, så här, men för att mina polare gör det här. Utan så här, vad innebär det här? Vad får det för konsekvenser? Utan att skuldbelägga. Det är mer det jag vill ge dem. Att så här, jag har tagit det här valet för oss för jag tror att det här är rätt. Jag vet att det har väldigt bra hälsoeffekter på våra kroppar. Jag kan inte stå för det mejeri, äggindustrin och köttindustrin gör. Alltså det är för mig helt absurt. Alltså att det bara får pågå. Jag lider dagligen av att tänka på att nu så är liksom dödas djur och lider djur på ett sätt vi behandlar dem som saker. Så att för mig är det den enda vägen, och det vore fint att kunna. Och för liksom, miljön vet vi alla, klimatet, vi måste. Alltså det är fantastiskt när Stockholms stad har skrivit på att de ska halvera köttkonsumtionen. Och att det, liksom, det händer ju saker, även på liksom större nivåer. Men det går långsamt, men det är fortfarande typ den snabbaste utvecklingen någonsin historiskt som har hänt. Så här, den här gröna vågen, så att förhoppningsvis går det åt det hållet. Och många barn tror jag snarare om de föddes ut om vi skulle vända på normen. Att normen var att äta växtbaserat. Och sen får du ta ett val senare i livet när du vet vad det är du äter. Att det här är muskler och det här är så här, att de här äggen kommer till innebär att vi gasar ihjäl 15 000 kycklingar om dagen i Sverige. Liksom. Eller att alla liksom, kalven tas från mamman och direkt efter de föds. Och så här, det är därför du får mjölk. Typ, om man vet allt det, hur många hade tyckte att det var okej och så här, ja men nu går jag och känner för att käka kött. Mm. Normen hade sett helt annorlunda ut. Men det är ju för att vi föds in i norm, och då tänker många per automatik att det här är inte ett val jag gör för mina barn. De får välja när de växer upp. Men du har ju gjort ett val i att inte ta ett val då. Just det. Alltså det är det handlar om. Mm. Så att det går ju att vända mycket på det där.
Verkligen. Men, du, jag tänkte bara, vi ska snart runda av, men jag tänkte bara, nu har du sagt ett par gånger att du liksom inte kan ta in, du kan inte kolla på Okja, du kan inte kolla på nyheterna. Vad handlar det där om?
Jag mår så sjukt dåligt, jag får upp så mycket bilder i huvudet, jag får så starka känslor, jag kan inte sova, jag går och bär. Jag har satt så här flashar, du vet, kommer bland mobilen så här flashar från nyheter. Och när det har varit saker som har hänt liksom barn eller djur, alltså det där sexuellt utnyttjande och sådär, alltså jag mår så dåligt, det sitter i mig och jag får liksom som filmer som spelas upp fast jag inte ens, du vet, har läst artikeln där allt det här har hänt, och jag kan bära på det i veckor och det tar så mycket energi av mig, alltså det gör så ont, och det är därför jag försöker slå bort. Jag vet ju vad som händer i köttindustrin till exempel. Jag vet hur många som misshandlar sina husdjur hemma eller sina barn och fruar och så här, och hur många som våldtas om dagen i Sverige och allt så här. Men jag har liksom läst statistiken och läst mycket om det och var tvungen att göra det för att vara insatt i ämnet. Men jag behöver inte mer än vad jag redan vet. Alltså jag behöver inte gotta mig i det. Jag behöver ju ingenting för att liksom övertygas. Och nyheterna är så mörka idag att jag känner att jag har nog som det, känner jag. Jag behöver inte ta in hur illa världen mår och de nyheterna de väljer att visa. För det finns också sjukt mycket positivt, men det visas inte. Och vi liksom dränerar så mycket på allt det här mörkret. Och jag klarar det. Jag kan inte processa det i min kropp. Okay. Det kommer jag säkert kunna en dag. Men det var precis så här jag var som barn. Och de verktygen har jag inte. Det går rakt in i mig och jag mår fruktansvärt dåligt av det.
Mm. Men då är du liksom, då stänger du dörrar för att undvika?
Alltså stänger dörrar, jag tar ju in det jag behöver ta in, och precis som nu, jag har researchat jättemycket för att kunna skriva min bok eller amret, och jag har sett så mycket nyheter i mitt liv och jobbat med nyheter och sänt radio varje dag och pratat nyheter. Men just nu känner jag att jag är nog i en period i livet. Så barnen är små. Jag är skörare, tror jag, just för att de är små. Och att så här, jag ser mina barn i andra barn. Alltså du vet, allt här. Och djur har jag alltid haft en känsla för. Men då känner jag att jag klarar inte att ta in det. Är det något viktigt? Absolut. Och så här, inför val, jag sätter mig in och kollar valvakor i debatter. Alltså det beror på att jag väljer vad jag så här, tar in. Men jag behöver inte bara matas med alla krig och alla flykt. Så här, det är som att, okej, okay, jag vet grunden. Jag vet att det här händer. Jag vet så här, vilket land som har stormat vilket. Alltså det är så här, jag tar det på ytan. Sen vill inte jag se bilder därifrån. Okay. Jag vet hur vidrigt det är i krig. Jag behöver liksom inte se ytterligare några stympade människor. Jag behöver inte det.
Fair enough. Okej. Okay. Du? Jag tänkte bara... Det jag undrar över är... som vi inte riktigt har touchat. Men vår teater... Var det så du...
Boteater.
Boteater. Inte vår teater i Bo.
Nej, men Boteater var ju typ som vår teater. Alltså det var ju... Boteater var en liksom amatörteaterförening i Saltsjöbo, där jag växte upp. Det var därför inte Bo.
Minns du första gången du stod på scen?
Med publik?
Ja.
Nej, jag minns inte första gången så exakt vilket det var, men jag minns ju den tiden, alltså fragment från den tiden och vissa föreställningar. Jag minns den första liksom större föreställningen jag gjorde, Pinocchio, men då var jag typ 11, med liksom när jag fick åka runt till andra skolor och känna sådär och spela med vuxna. Men jag minns tidigt när jag började med teater och hur jag direkt kände att jag hade hittat hem.
Mm.
Att det här är min grej. Att det var så självklart. Och jag var en av de första föreställningarna jag spelade i alla fall en kille i. Som jag hade så här, jag hade en så här silverring i örat och bak och framvänd keps, kom jag ihåg. Och tyckte det var liksom jätteroligt. Men jag kommer inte ihåg mer vad det var. Ja.
Mm. Men var det också kopplat till prestation? Eller var du fri?
Nej, där var jag nog fri.
Mm.
Det var ju det som var så fantastiskt med skådespeleriet. Jag tror att det var den där prestationen som tog över. Som också låste mig så mycket sen. Jag ville göra det bra och tänkte på vad alla skulle tycka och recensera. Och jag tänkte inte, det bara var... Alltså det var så naturligt. Hela jag levde skådespeleri i hela min uppväxt och teater.
Men då ska du tillbaka dit.
Ja, men det är det jag tror att jag ska.
Ja.
Och när det liksom är dags. Jag ser ju framför mig att jag kommer skådespela mer. Men jag kan inte veta liksom när.
Nej.
Det kommer.
Men vad vet du om din framtid?
Jag vet egentligen ingenting. Men jag har ju tankar om vad jag vill. Jag tror att min framtid är väldigt ljus. Och jag tror att... jag kommer bo där jag bor. Att jag alltid kommer... Jag kommer liksom nu har det varit en period där jag jobbar väldigt lite. Alltså nu har jag jobbat extremt mycket med boken. Men du vet, från att jag hoppade av alla jobb. Så nu är jag så på väg att börja jobba mer och mer igen. Och det har också varit väldigt tufft, du vet, det här att vara frilansare. Har jobbat hela sitt liv dygnet runt. Och sen så en gång var så här, nu behöver jag en paus. Och sen så vill jag komma tillbaka. Och så känns det som att... Det är så här, hallå? Ja, du vet, det är en sjuk känsla. Men även där så bör söka sin tid. Jag har så mycket jag vill göra. Jag tror definitivt att jag kommer alltid jobba i den här branschen. Det är typ det jag kan, har jag insett. Men jobba med saker som betyder någonting. Jag vill jobba mycket mer med hur vi mår. Mycket mer med både psykiskt hur vi mår. Men också hur, liksom, helheten, sinne, kropp och själ. Allt nu liksom, pratar jag om maten i boken. Men det hänger ju ihop med kärleken till dig själv. Och hur vi tänker med barn. Hur vi tänker, hur vi ser på varandra. Alltså, allt hänger ju ihop i en helhet som jag har så tydligt inom mig. Liksom, som jag försöker förmedla i olika kreativa projekt som jag jobbar med just nu. Och så tror jag att jag kommer skådespela igen.
Mm. Fint. Vill du rekommendera något?
Veganboken vill jag rekommendera. Min bok, den är perfekt julklapp. Bra steg för att komma in mer i en växtbaserad värld.
Har du någon annan rekommendation?
Utöver mig själv menar du?
Ja, exakt.
Nej, inget konkret. Inget jag kan komma på just nu. Låt mig tänka. Det kan vara vad som helst.
Det kan vara exakt vad som helst.
Okej, okay, jag får rekommendera en sak. Då skulle jag vilja rekommendera ett ställe i Stockholm som är som mitt andra hem. Ett café som heter Mahalo. Som finns både på Hornsgatan och på Odengatan. Och de har bara växtbaserad mat. Men liksom så här burgertallrikar och mycket så här goda smurrbowls. Det är så skönt och det är så... Där har jag typ suttit och skrivit hela min bok. Alltså det är sån... Det är så här... Barn är välkomna, hundar är välkomna, djur, men du vet, alla får vara där och det är bra mat och det är ett skönt ställe så att, och drivs av en fantastisk tjej som heter Cornelia som verkligen har så här, vågade följa sin dröm och bara satsa på det fast hon inte ens kunde någonting rå bak och har kört allt själv och nu har det liksom vuxit så att henne vill jag lyfta och det stället kan jag rekommendera.
Fint, vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag har inte en specifik person men jag har ämnen jag tycker väldigt, jag älskar ju att höra liksom om näringslära och läkare, alltså någon så här gå på djupet i så här, hur vi lever och hur det påverkar oss, men även en kanske inte ett medium men en väldigt liksom spirituell person som kan prata utifrån det perspektivet att ha så här, två världar. Jag tycker det är jätteintressant för att det går ju verkligen att prata faktamässigt med medium som många bara så här. Ja, men du vet. Ja, men de där. Men det finns så mycket intressant att höra om den spirituella världen. Eller hur du liksom kan läka dig själv på sätt som vi alla har de där liksom tentaklerna ute. Men vi måste bara öppna upp för att känna in och lyssna in våra kroppar mer. Jag tror att en sån sak skulle kunna så frön i väldigt många människor.
Bra. Stort tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Har du haft det bra?
Ja, det har varit jättetrevligt.
Ja. Tack.
Tack.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.